En podcast från Aftonbladet.
Välkomna till Inside Blågult, dag 4 av de svenska VM-förberedelserna. Jag har med mig kollega Malin Wahlberg som nyss har varit ute på en 15 minuters träning ute på Bosön. Men innan jag bjuder in dig i samtalet, Malin, så tänkte jag bara ta upp det som vi pratade om i gårdagens podd. Vi tog upp då ett infekterat journalistbråk i den mixade zonen. Och där borde jag ha varit, och vi borde varit tydligare om att fotbollskanalens Martin von Knorring var den lugnare och förståndigare parten och att den andra reporten var klart mer drivande och aggressiv. Ja, rätt ska ändå vara rätt, så det kändes rimligt att ha med det i dagens podd. Men Malin, du som sagt kommer just från Bosön. Var det värt att åka dit i 15 minuter?
Nej, det var ju kanske inte jättemycket träning man fick se idag. Nu, vi pratade ju om det i någon tidigare podd att det har ju varit så öppet och det har inte varit de här svarta skynkena eller vad man ska kalla det som det var tidigare på Bosön under Jonas Thomasson. Men nu var ju de tillbaka igen, för nu skulle det slipas på taktiska detaljer inför VM och då fick vi och de supportrarna som var på plats bara se en kvart. Sen stängdes träningen igen, så det var inte... Men det är jättemycket man kunde urskönja av den kvarten. Det var lite rondo och lite löpning. Och när de sen började köra lite spel, då fick vi journalister som var på plats lämna. Så ja, inte jättemycket. Jesper Blomqvist var där med sin son. Det var väl det roligaste som hände idag.
Ja, men det är väl en del av journalistlivet det, att åka på chans på väldigt, väldigt mycket. För om någonting extraordinärt händer så måste man vara där, men det innebär ju också att man har lagt ganska många timmar i livet på absolut ingenting.
Så är det ju, speciellt här i Stockholm Marathon och de har stängt av hela stan så att man inte kommer någonstans. Jag är väldigt glad att jag ens tog mig ut dit, men så är det verkligen. Ibland ger det ingenting, andra gånger ger det saker. Senaste gången var på en öppen kvart, det var ju den gången Dejan Kulusevski kom och vi fick se honom halta runt där i Valencia. Så att vi måste ju alltid vara där, även om det inte alltid ger så mycket.
Ja, och det var ju andra saker som hände under den här lördagen i vilket fall. Det var ju ett, om jag ska använda ett tabloid språkbruk, chockbesked. För det var det i alla fall för mig att Emil Holm plötsligt lämnar VM-förberedelserna. Ja, att då Herman Johansson kallas in istället. Jag satt och pratade med Emil Holm under fredagen. Bara lite smått sådär mellan intervjuer. Och vi snackade lite lätt om vad han föredrar att spela wingback i ett 5-3-2 eller 5-2-3. Och han var väldigt öppen och verkade sugen på VM. Och det fanns inte ett spår i hans röst eller i hans ansikte eller i något han sa som tydde på att han inte skulle vara med i VM. Jag blev jätteöverraskad när vi fick beskedet. Vad kände du?
Ja, absolut. Nej, det, alltså, han visste väl inte om det igår själv heller. Sen sa väl landslagsläkaren när han var ute i mixationen tidigare i veckan att Holm hade en, att han kom in med någon form av överbelastningskänning eller vad man säger. Men sen vet ju inte vi exakt hur oroliga han eller de har varit för det. Men idag hade de ju då kommit fram till att det inte går och att han måste vila från fotboll i ett par veckor, sa ju Sebastian Larsson sen när han mötte oss i media lite senare.
Nej, alltså det var ju... Ja, men alltså Emil Holm, vi försökte ju, han var ju kvar på hotellet i samband med att det hade varit en pressträff där idag och vi försökte väl helt enkelt kolla om han var där för att kunna prata med honom. Och han dök ju upp för att äta lite lunch när vi var i hotellobbyn och när vi såg honom där så pekade du på honom, Malin, och jag skulle få hans uppmärksamhet och tänkte jag, så jag drog till mig ett Emil, ganska, inte tillräckligt högt menar du. Du menar att jag var alldeles för lam när jag försökte få hans uppmärksamhet och inte gjorde ett särskilt bra journalistiskt arbete.
Det var inte självklart att han har det, men det kanske han gjorde och inte ville prata, vilket man ju kan förstå det här läget. Han la ju själv upp ett inlägg sen på Instagram där han skrev att mitt hjärta är bröstet, det här jobbet jag gått igenom som fotbollsspelare, jag har kämpat hela mitt liv för att få representera mitt land i ett mästerskap, att vara så nära och på målstadiet få benen bortsparkade av en skadad, gör så ont i mig detta. Det är ju, man förstår ju verkligen och man känner ju med honom att nu var uttagen till det här mästerskapet och sen en vecka innan avresa tvingas kasta in handduken. Det är ju hjärtskärande.
Nej, men han såg ju också helt sänkt ut där faktiskt i hotellet. Han hade ju redan tagit av sig sina landslagskläder då, overallen, så hade ett par vanliga jeans och en svart tröja och så naturligtvis förkrossad ut. Så att, nej, vi lider givetvis jättemycket med Emil Holm. Och följdeffekterna då var ju som sagt att Herman Johansson slipper sin reservplats och är tillbaka i den riktiga truppen då och får följa med hem till Dallas eftersom han ju spelar sin klubblagsfotboll också där Sverige ska vara under VM. Och det är väl intressant i sig att Herman Johansson kommer, men det som är ytterligare en effekt av det tycker jag nästan var ännu mer pikant eller ännu mer relevant att prata om, och det är ju att den nya ensamma reserver, för Graham Potter har ju bara en reserv, blev då Sebastian Nanasi, offensiv mittfältare slash ytter, kanske tia framförallt, men åtminstone en offensiv mittfältare. Och när du insåg att det var Sebastian Nanasi som var reserv, vad var det första du tänkte på då, Malin?
Det är klart att man blev lite förvånad, för att den stora snackisen när Graham Potter tog ut VM-truppen var ju de spelare som saknades, och där är det ju ändå två spelare i Rooney Badadji och Williot Svedberg som hade kunnat kanske kallas in i det här läget då när Potter väljer att ta in Nanasi nu. Så att, det är klart att det var lite uppseendeväckande. Men Nanasi var ju på plats också på träningen. Han har väl blixtflygits in då, och han såg ju glad och pigg ut när han sprang in där på planen.
Ja, men det förstår man. Jag kan ju inte landa i någon annan slutsats än att Graham Potter verkligen, verkligen, verkligen inte vill ha med Rooney eller Williot till VM. Inte för att de skulle vara dåliga människor eller någonting eller vad som helst, men det verkar verkligen som att han hellre ser en VM-trupp utan dem. För han har haft ganska många möjligheter nu, och nu kommer ju en väldigt tydlig möjlighet där när han tog in en offensiv spelare till. Så att, vi får nog dra den slutsatsen nu att han inte är så sugen på att ha dem med sig i USA.
Vi försökte ju fråga Sebastian Larsson, eftersom han då som sagt mötte media kort efter det här beskedet, lite hur de hade resonerat. Men vi fick väl inga riktigt klara svar, utan det var väl mest att vi tittar och diskuterar flera spelare och det är olika avvägningar vad man eventuellt då vill ha ut av den här spelaren, för det är inte säkert att Nanasi kommer få en plats i VM-truppen, men ja, och det var det här de landade i. Så att varför han valde Nanasi före de andra två, det fick vi inte riktigt svar på.
Nej, så är det. Och apropå Sebastian Larsson, så var det ju som sagt en liten pressträff med ett par ur tränarstaben då. Det var Sebastian Larsson, det var fasta situationer, mannen Andreas Georgsson och målvaktstränaren Linus Kandolin då. Och Larsson tyckte jag var, alltså han agerade ju som en statsmannamässig förbundskapten i den presssituationen. Han har ju alltid varit duktig liksom, i intervjuer och sympatisk och intressant och så, men nu tycker jag verkligen han förde sig mer eller mindre som en förbundskapten. Och
du vill ju avsätta Potter direkt. Du sa ju till och med det till Larsson, alltså att du är blivande förbundskapten här. Så att, då fick ju Stefan Pettersson, landslagschefen, kliva in och säga att nej, lugn lite nu, inte riktigt än. Men ja, absolut, han är ju väldigt bra att prata med, och det har han ju egentligen alltid varit. Och även när han fick då lite kanske tuffare frågor så hanterar ju det väldigt bra.
Ja, Larsson fick ju också frågor om skillnaden mellan hur det är nu att jobba med Graham Potter jämfört med hur det var att jobba med Jon Dahl Tomasson. Och han var ju naturligtvis diplomatisk i sina svar, men ja, man bör inte vara tankeläsare för att förstå att livet verkar vara ganska mycket trevligare med Potter faktiskt. Och han sa också att han nog var lite närmare Potter i samarbetet än vad han har varit med Tomasson, om jag tolkade honom rätt. Men övriga ledare i staben då var ju såklart också, som jag nämnde, Kandolin, målvaktstränaren. Och det är ju en av de hetare frågorna inför VM-premiären mot Tunisien, faktumet att vi inte har en endaste aning om vem som ska vakta målet. Det är ju Kristoffer Nordfeldt, Jakob Udell Zetterström eller Victor Johansson som ska stå. Och visst har vi inte fått än så länge några indikationer på vem det är som kommer vakta kassan.
Nej, så är det ju. Potter sa ju på sin första presskonferens att de hade en aning, men på Kandolin lät det ju som ändå som att det var öppet, att de inte hade bestämt sig och att de ville ge det några träningar nu för att låta alla tre tävla om det. Sen ville de ju också sätta en målvakt så att de kunde slipa på de taktiska detaljerna, och då fick han ju frågan, när ska ni sätta det? Och det var svårt att säga om hur många dagar det här beslutet skulle tas. Men ja, just nu verkar det ju vara öppet mellan alla tre egentligen. Men det är ju tydligt i alla fall att det ska ju vara en första målvakt. Det finns ju ingen sån tanke på att kanske byta i någon match av någon taktisk anledning. Utan de vill ju sätta en. Men ja, vem det blir.
Ja, men jag tyckte ju trots allt att jag kanske då är möjligen självgott av mig då att tro att jag har lyckats avslöja någonting om de kommande planerna. Men det var ju ändå så att när vi satt och pratade och intervjuade målvaktstränare Kandolin, då Linus Kandolin, så frågade jag honom om den tydligaste styrkan hos våra tre målvakter. Och då nämnde han att Victor Johanssons mod och förmåga att få kroppen mellan bollen och målet var hans största styrka. Och han nämnde att Jakob Widell Zetterströms storlek och explosivitet var den målvaktens största styrka. Och så sa han att Kristoffer Nordfeldts största styrka var lugnet, tryggheten och förmågan att hantera olika typer av matchbilder. Jag följde upp den frågan med att fråga vem som är världens bästa målvakt. Och då sa han att det var David Raya i Arsenal enligt hans mening då. Att han gillade honom mycket. Och han förklarade varför han gillade David Raya mycket. Och skälet är att David Raya är väldigt bra på att hantera olika scenarion i matcherna, sa han. Och det lät ju misstänkt likt Kristoffer Nordfeldts största styrka, kände jag direkt. Så jag följde upp med ytterligare en fråga. Och det var, vem av de svenska målvakterna tycker du är mest lik David Raya? Och då blev ju Kandolin tyst ett par sekunder innan han sprack upp i ett litet leende och sa, det vill jag nog inte svara på. Men jag gav dig våra målvakters egenskaper tidigare, så då får du pussla ihop det själv. Ja, då sa jag att jag pusslar nog ihop att det är veteranen Nordfeldt som är mest lik Raya. Och då sa han exakt och skrattade lite. Och då undrar jag, Malin, är det här en signal om att Nordfeldt behåller sin plats i laget efter succén mot Ukraina och Polen? Det här faktumet att hans egenskaper liknar Rajas egenskaper. Kan inte det vara en ganska tydlig signal?
Först undrar jag om det här var lite en uttänkt trestegsraket från din sida, att du försökte snärja honom i den här fällan. För det var ju också några frågor emellan, så det var ju inte som att du pepprade de första två efter varandra. Så att det var ju verkligen så att han kände sen att han, lite som att han kände själv också, att han höll på att gå i en fälla. Du kände att du fick honom där.
Ja, men jag tycker han var ju, jag måste säga att han var ju oerhört sympatisk och intressant att lyssna på. Och en tråkigare typ hade ju bara stängt av helt där och inte sagt någonting. Nu gick han ändå med på att erkänna då att beskrivningen av Raya och Nordfeldt var misstänkt lika varandra. Så jag vill nog, nej, jag tar inte gift på det här nu, men jag vill nog gå ändå så långt som att säga att satt någon med en pistol mot mitt huvud nu, då skulle jag säga att nej, men då tror jag att Nordfeldt står i premiären mot
Tunisien. Ja, men jag tycker alltså att Nordfeldt känns ju som det logiska valet ändå, med tanke på att han ändå stod nu de här matcherna och man hittade någon slags trygghet där, och att man kanske inte vill hålla på att ändra för mycket när man ändå har med sig den här bra känslan och han har rutinen. Och så det är ju mycket som talar för Nordfeldt. Jag sa väl det också i någon podd. Den enda lilla så som jag känner att det kanske skulle vara Widell Zetterström är för att jag fick intrycket av att för ett tag sedan så kanske han var Potters första val. Men alltså skulle jag sätta mina pengar på en målvakt, då skulle jag också sätta dem på Nordfeldt. Så att, jag tycker inte att det är en orimlig tanke av dig.
Du tycker kanske inte heller att den tanken är så vågad som jag vill framföra, utan att den är ganska, ganska rimlig. Då, ja. Var det något annat du tog med dig från den här pressdagen, eller var det mest intressanta vi gick igenom?
Ja, men det var det väl ändå. Georg som vi försökte väl, det lät inte som att det skulle komma jättemycket nya så varianter till VM. Vågade inte utesluta det helt, men det var väl mest att de skulle gnugga vidare på det de hade börjat träna in tidigare. Försökte få fram lite spelarna, vilka som brann lite mer för fasta situationer, för han sa ju att alla är ganska överens om att det inte är så kul. Men fick inte riktigt fram någonting där. Inte heller vem som var bäst i Sverige på fasta situationer. Så att det var ju liksom, det var trevliga samtal, men det var kanske inga bomber som levererades, förutom då Emil Holm-nyheten.
Ja, och för de som inte vet så Andreas Georgsson är ju en, han har ju framförallt verkat i Malmö FF i Sverige, men har ju haft en liksom raketkarriär som fasta situationer expert då, eller liksom riktig specialist. Och de egenskaperna har ju tagit honom till massa fina jobb. Nu är han i Tottenham, han har varit i Arsenal, han har varit i United, han har varit i Brentford, och han har ju ett extremt gott renommé, och han hade väl kanske också ett finger med spelet då när, var det väl Lagerbielke som nickade in en boll mot Polen på fast situation. Så att jag tror faktiskt att det är en väldigt stor konkurrensfördel för Sverige i VM. En sak som vi inte har talat med podden än, det är ju att under den här mediedagen, under fredagen, så gick ju i princip hela landslagstruppen ut och sa att när de fick frågan vilka vinner VM, så svarade de Sverige. I princip alla gjorde det och visade ett väldigt stort självförtroende och i den frågan. Och det är lite ovanligt. Alltså jag menar, 2006 när Zlatan sa jag tror att Sverige kan vinna VM, så blev det en enorm sak i svensk press. Det var liksom unheard of att en svensk spelare vågar ha den höga ambitionen. Numera verkar ju det vara lite då allmängods. Vad kände du? Liksom, är det en stor grej att spelarna säger det, eller är det bara skitsamma?
Jag har ingen problem med det, och det var kanske lite mer så, väckte lite mer uppmärksamhet när Dejan sa att Sverige skulle bli bäst i världen, va? För då var det väl inte på en direkt fråga så. Nu var det ju en av de enkätfrågorna som flera av oss ställde, vilka vinner VM, och många svarade Sverige. Jag tycker att det är väl lite kul att de tror på sig själva och går in med det självförtroendet. Sen om det realistiskt känns det ju verkligen inte, men det, Sebastian Larsson fick ju frågan om det också, och han sa väl att han, det var tydligt att han var en annan generation, att hans generation kanske inte hade gjort det, men det är inget jag går ut och rasar över att de har tro på sig själva.
Nej, man känner faktiskt ganska likgiltigt till det. Jag blir varken upprörd eller glad eller ledsen eller sur. Jag känner faktiskt väldigt lite kring det. Men de som känner lite mer för det är faktiskt så att när vi samlade ihop de här rösterna från de svenska spelarna, så skickade vi vidare dem till vår systertidning i Norge då, VG, som snabbt och pikt gick på en presskonferens med de norska spelarna och slängde ut det betet. Och de sa väl, ja, de svenska spelarna tror på VM-guld, vad säger ni om det? Och de skakade på huvudet, de norska spelarna. Julian Ryerson, eller Ryerson, sa ja, då får de nog ta med en 2 poäng som de gjorde i kvalgruppen. Vilket ju var ganska bäst. Det är ju sant i och för sig. Sverige tog ju bara 2 poäng i kvalet och kom sist i gruppen. Så att han har ju rätt i den analysen. Det var en annan spelare som sa att Sveriges chans att vinna guld är ju klart mindre än Norges i alla fall. Det måste jag säga. Jag tror att det var Andreas Kjelderup som spelar i Benfica som nämnde det. Så att de tyckte väl att det var lite löjligt att de svenska spelarna hade varit så optimistiska. Men det piggar väl upp att norrmännen biter ifrån.
Ja, och hade läget varit omvänt så hade vi hånat och skrattat åt norrmännen också. Så att, det är väl precis så det ska vara. Och det lär väl komma lite fler hån och annat nu när vi då dessutom ska möta Norge på måndag.
Precis. Och för att avsluta den här podden då, så har vi vårt stående moment då, eftersom vår chef kräver det, att vi ska berätta vad som händer under morgondagen. Och det händer ju inte så jävla mycket egentligen, utan vi har ju en... jag ska ju åka ut på den där kvatten då, alltså de tränar ju givetvis längre, landslaget tränar väl en och en halv timme imorgon på förmiddagen, misstänker jag, på Strawberry Arena. Dit ska jag komma.
Det var ju glädje besked för dig att de flyttade träningen från Bosön till Strawberry Arena.
Precis, för jag bor lite närmare där, så jag var väldigt lycklig över det. Så jag ska kolla på den kvatten imorgon på morgonen. Sen på kväll, de åker till Norge på eftermiddagen och så har de presskonferens då på kvällen i Norge. Så söndag kväll återkommer vi med ett nytt avsnitt när vi ska då gå igenom det som har hänt sen landslaget landade i Norge. Och med det så vill jag tacka dig, Malin, för ett förtjusande framträdande i den här podden.
Ja, tack själv. Vi hörs nästa vecka eftersom jag ska vara ledig imorgon.
Skönt.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.